Det som började som en teoretisk idé som få trodde skulle kunna bli verklighet är nu en behandlingsform som förändrat livet för tusentals människor med svåra sjukdomar. I över 50 år har det forskats på genterapi. 1989 skedde den första kliniska genöverföringen och 11 år senare kom det stora genombrottet. Då var det patienter med svår kombinerad immunbrist som med hjälp av genterapi fick ett normalt fungerande immunsystem. Men vad är egentligen genterapi? Hur går det till? Och vem kommer att ha möjlighet att få behandlingen? Vilka risker innebär behandlingsformen? Det ska vi reda ut i dagens Blödigt värre med mig, Johanna Paus Darlington. Och med mig idag har jag Jan Astermark. Hej, välkommen till Blödigt värre.
Hej, tack.
Du är professor i klinisk koagulationsmedicin vid Lunds universitet och jobbar vid Skånes universitetssjukhus. Och du forskar inom hemofili och hur man kan optimera behandlingen av hemofilipatienter.
Stämmer.
Yes. Jag tänker att vi ska börja lite med att prata om nya behandlingar generellt. Alltså vägen från labbet till att en människa får medicinen eller behandlingen. Vilka är stationerna på den här resan?
Ja, det är först och främst en jättelång väg att gå från de första initiala experimenten som görs på labbänken, som i det här fallet då att få uttryck av en gen. Och sen går man till djurmodeller och sen så när man väl kommer till det stadiet att man har någonting som djurmodeller verkar bra, då ska man ju testa det i människa. Och då går man till fas 1, 2 och slutligen fas 3 studier för att få en, i slutändan förhoppningsvis då någonting som kan registreras som ett läkemedel att behandla med i rutinsjukvård. Och det är en mångårig process.
Exakt, många, många år.
Normalt sett 10-15 år och kanske mer det.
Och det är liksom först när läkemedelsbolagen verkligen kan visa att en behandling är säker och effektiv som den kan bli godkänd som behandling.
Det stämmer, ja.
Det handlar inte bara om att läkemedel ska vara säkert och effektivt för att det ska bli godkänt. Det har väl ganska mycket med pengar att göra också.
Ja, så blir det ju eftersom de nya behandlingarna nu ofta är dyra. Och det är ju så att man får ju först och främst ett godkännande i vårt fall då från den europeiska läkemedelsmyndigheten som tittar på att det här är ett läkemedel som verkar säkert. Sen är det ju upp till varje land att diskutera och titta in i kostnadseffektiviteten om man tycker att det här är kostnadseffektivt nog att ge. Så att bara för att det är ett europeiskt godkännande så är det inte säkert att det blir tillgängligt i ett speciellt land som i vårt land Sverige till exempel.
Ja, man väger mot vad skulle det kosta att ge en person behandling resten av livet eller under ett x antal år jämfört med om de skulle få genterapi då, till
exempel. Ja, exakt. Man väger kostnaden och man väger det också mot vad det finns för eventuella alternativ att ge som behandling till patienterna.
Mm. Och genterapi, det räknas som ett ATMP-läkemedel, eller hur?
Ja, stämmer.
Ja, vill du förklara vad det är för någonting?
Ja, ATMP står då för Advanced Therapy Medicinal Products och det är då avancerade behandlingar som baseras på celler, vävnader eller gener. Och genterapi är då en utav dem.
Okej. Hur ligger genterapi till då rent generellt? För det är väl redan godkänt för vissa sjukdomar?
Ja, för vissa sjukdomar är det godkänt, vissa ovanliga sjukdomar. Och för hemofili är det ju faktiskt godkänt på Europanivå, både för hemofili och B. Däremot så, som sagt, så pågår ju då förhandlingar inom respektive land om det ska anses kostnadseffektivt eller inte.
Mm. Men kan alla som har en sjukdom där genterapi skulle kunna vara en aktuell behandling få den bara, alltså om man vill ha den?
Vanligtvis är det så att studier görs utifrån vissa kriterier och man inkluderar patienter som uppfyller ett antal krav. Och det gör ju att det väldigt ofta är så att det inte är, om det väl sen blir godkänt som ett läkemedel för att använda i rutinbruk, tillgängligt för allt och alla. Utan det är då personer som uppfyller de kraven som också fanns i studierna vanligtvis.
Ja, okej. Okay. De som man vet så att men på de här patienterna fungerar det ofta.
Exakt.
Ja, okej. Okay. Och det är olika vad det är för krav beroende på vad det är för sjukdom såklart.
Precis.
Mm. Okej, okay, ska vi gå in lite mer på hur genterapi faktiskt fungerar då? Jag vet att det handlar på något sätt om att man byter ut den felaktiga genen i personen som har sjukdomen.
Ja, det är rätt och det är så vi nu, de genterapier vi har för hemofili till exempel som är på gång och som har Europagodkännande då till exempel, där är det så att man sätter in den genen som är skadad. Det finns ju en annan typ av genterapi också som det pågår väldigt mycket studier kring, och det är ju att då att inte att ge den nya genen utan istället laga den befintliga genen. Och det är där man får använda den här gensaxen bland annat som ju prisades nu nyligen för
CRISPR.
Ja, helt rätt, ja. Så det är en annan, ett annat tillvägagångssätt, och där pågår också väldigt mycket studier även inom hemofilisjukdomen. Men där är en bra bit av andra till innan man eventuellt kommer fram till där vi är idag med den genterapibehandling som innebär att vi ger en ny hel gen som ska fungera och börja producera proteinet.
Ja. Men, och hur fungerar det rent praktiskt då? Får man en spruta med de här generna eller går man in på mikroskopnivå? Eller liksom, hur gör man?
Ja, genen kan man då, genen är konstgjord framställd för faktor 8 då, eller faktor 9 beroende på om det är hemofili A-patienter man ska behandla eller hemofili B-patienter. Och den genen kan man inte ge som den är, utan den måste föras in i kroppen på något sätt, och då använder man sig av modifierade virus som då infekterar i det här fallet då levercellerna och på det sättet lämnar av den här konstgjorda genen som då i cellkärnan ska börja producera den faktor som man önskar.
Okej, så virusen blir liksom transportörer bara?
Det blir som en bärare av det, ja, precis.
Ja. Okej, men vilka risker finns det med det här då, på kort och lång sikt?
Om man börjar på lång sikt så är det klart att man är orolig vad det kan innebära med att bli behandlad med någon form av gen eller genterapi. Men det finns inga data så här långt efter nu upp mot 15 år när patienter har behandlats med den här typen av genterapi som vi har för hemofili, där man har kunnat koppla det till någon allvarlig komplikation som cancer eller något liknande. Det har vi inga data som tyder på.
Mm.
På kort sikt så är det klart att i samband med infektionen så finns det alltid en risk för att patienten reagerar allergiskt. Därför måste man ju ge det här på mottagningen med övervakningsmöjlighet. Och sen under det närmsta dygnet så kan man också känna sig lite ruggig och lite lätta influensasymptom, vilket ju också är ganska naturligt för att det är ju ett virus vi ger som ska infektera levercellerna, så det är inte så konstigt att man känner det. Och det brukar lägga sig ganska snabbt och var relativt lindriga symptom.
Mm. Som när man fått ett vaccin.
Ja, precis. Ungefär. Mm. Och sedan så har vi då det som vi kanske också egentligen skulle förvänta oss. Det är ju att immunsystemet reagerar emot de cellerna som har blivit infekterade. Och här är det ju då relativt många patienter som får en, vad vi kallar för en cytotoxisk reaktion, eller får en påverkan på levern som gör att levervärdena kan påverkas och öka lite grann. Och då går man in och motverkar den effekten med kortison i första hand eller möjligtvis något annat immunhämmande medel. Och det här är ju viktigt naturligtvis att informera patienterna om att det kan mycket väl bli aktuellt med någon form av kortisonbehandling eller annat under en period. För hittills har det alltid gått att avsluta den efter några månaders behandling.
Det styr upp, kroppen styr upp det där efter ett tag. Liksom.
Ja, man får helt enkelt motverka den här effekten och förhindra. För vad som händer då om man får den typen av så kallad cytotoxisk reaktion, så är det ju att kroppen vill göra sig av med de cellerna som är infekterade. Och det vill vi ju om vi är förkylda eller vi har fått corona eller något annat. Men har vi fått genterapi så vill vi inte bli av med de cellerna. Och då måste man motverka så att kroppen inte tar sönder dem.
Finns det någonting som man är lite extra rädd för när det gäller genterapi som man liksom spanar lite extra på? Du nämnde cancer här tidigare till exempel.
Ja, det är ju alltid en sak som cirkulerar när man pratar om gener, behandlingar eller något liknande. Men hittills har vi som sagt var inga tecken på att det skulle vara fallet. Och vad som också kan vara värde i det här sammanhanget är ju att den typen av behandling vi pratar, den typ av vektor vi använder vid hemofilibehandlingen, där kommer genen som ska producera det här proteinet att hamna utanför den normala arvsmassan.
Och vektorn, det är själva viruset.
Det är själva bäramolekylen viruset, ja.
Transportören.
Ja.
Okej, vilka patienter kan vara aktuella att behandla med genterapi då?
Ja, det vi pratar om nu, det är vuxna patienter i första hand, och det är det som studierna är baserade på. Och anledningen till det är att genen som ska producera hamnar utanför den normala arvsmassan, och det gör att i det växande barnet där cellerna delar sig och ska bli fler så kommer inte genen att följa med de båda delade cellerna. Och det gör att man ska vara färdigvuxen så att säga, för att man inte ska få en utspädningseffekt med att det blir fler celler som inte innehåller den nya genen. Så att studierna är gjorda på vuxna och det är vuxna vi pratar om. Sen är det så att det är inte alla vuxna med hemofili som blir aktuella, utan Man får till exempel inte ha någon mer allvarlig leversjukdom. Då är man inte inkluderbar. Man kan inte ha antikroppar mot faktor 8 eller 9 molekylen. Och man kan inte heller i de flesta fall, ska jag säga, för det finns lite variation på det temat, men i de flesta fall så kan man inte heller ha en immunitet mot bäramolekylen, viruset. Och det är ganska vanligt i samhället. Det är i storleksordningen, om man tittar rent globalt, kanske en tredjedel utav alla individer som har utsatts för det här AAV-viruset och fått en immunitet. Och då går det inte heller lika bra att behandla med den här behandlingen. Så det kollar man alltid innan.
Så det är i princip ett vanligt förkylningsvirus som vi kan drabbas av?
Det finns ute i vårt samhälle, och det är precis. Och det är som ett förkylningsvirus, men det är ett virus som vi normalt sett inte blir sjuka av.
Om man nu är lite nyfiken på det här och kanske tänker att det kanske skulle kunna vara någonting som är intressant för en själv som patient, då, hur ska man göra då?
Man ska ta upp det med sin behandlande doktor och be om få lite mer information kring vad det egentligen innebär, och inte minst också vad det innebär efter man har fått behandlingen. För det är en hel del saker man förbinder sig till som patient om man går för att få genterapibehandling.
Och vad kan det vara?
Ja, det är till exempel en väldigt tät provtagning. Man kommer att ta under storleksordningen 3 månaders period veckovisa prover. Och man kommer också att få skydda sig sexuellt så att man inte gör sin partner gravid under den period. Och man ska också undvika exempelvis alkohol och annat som kan vara toxiskt eller skadligt för levern. Man vill att den ska må så bra som möjligt under den här perioden när genen ska hitta rätt och börja producera protein.
Mm. Hur länge tror man att en genterapibehandling håller då, enligt de studier som har gjorts hittills?
Ja, studierna pågår ju, och man har nu uppföljningar, och de första patienterna som publicerades och som hade behandlats med genterapi inom hemofili, det var ju då snart 15 år sedan, och de har fortfarande ett uttryck i nivå med vad de hade då. Nu har vi ju andra typer av gener och högre nivåer i den behandlingen som är gjorda, och flera år förväntar man sig ju definitivt om man svarar på behandlingen, för fortfarande är ju den risken att man naturligtvis inte svarar, och det är svårt för oss att förutspå helt exakt hur behandlingen kommer att utfalla. Men om man svarar, vilket ju är den absoluta majoriteten av patienter som gör, så förväntar man sig många års effekt av behandlingen. Mm. Och hur länge sen, ja, det återstår att se faktiskt. Förhoppningsvis väldigt länge.
Kanske livet ut?
Möjligen, ja.
Möjligen, men vi vet inte.
Nej.
Okej. Eftersom det är ett stort beslut att inleda en sån här typ av behandling eller ej, livsavgörande kan det vara till och med, så kan det också vara bra att bolla den psykologiska aspekten. Jag ringde till Anna Miley Åkerstedt. Hon är klinisk psykolog och assisterande lektor på Karolinska institutet och har stor erfarenhet av att jobba med människor som står inför svåra beslut kring medicinska behandlingar. Bland annat patienter med epilepsi som erbjuds att genomgå epilepsikirurgi. En helt annan typ av behandling, men som också eventuellt kan leda till att man står inför stora förändringar i livet.
Ja, men har man haft en sjukdom hela livet och sen så kommer nyheter om att det plötsligt finns en behandling som potentiellt kan bota en från den här sjukdomen, men då ställs man ju inför ett livsomvälvande beslut där liksom man potentiellt kan komma ut som en helt ny person på andra sidan, kan jag tänka mig. Inom det jobb som jag gör med patienter som får besked om att de kan genomgå epilepsikirurgi, det önskade resultatet är att de ska bli av med anfallen, så blir det ett väldigt stort beslut. Och inom den världen så finns det faktiskt ett begrepp som heter burden of normality. Normalitetens börda på svenska. Men det är i alla fall ett ramverk som vi har som psykologer att hjälpa oss i att stödja personer genom en sån här beslutsprocess, eftersom man har sett att även en medicinskt lyckad behandling, att det paradoxalt nog kan leda till att personen inte alls blev så nöjd, att de inte alls beskriver livskvaliteten som förbättrad, att det dagliga livet kanske inte har blivit speciellt mycket bättre och så vidare. Och så man kan även se ökade nivåer av depression och ångest till exempel.
Men vad beror det på då? Det låter ju supermärkligt.
Ja, det kan verkligen låta märkligt, men det som de har sett och som vi också ser när vi träffar patienter som har det här beslutet framför sig, det är att ibland så är förväntningarna på resultatet kanske inte alltid realistiska, för att man kanske har tänkt att livet kommer att bli helt annorlunda bara jag genomgår den här behandlingen. Men att man då kanske har missat att fundera över liksom livets olika delar, att det inte bara är just anfallen eller bara just den här kroniska sjukdomen, utan att man har ju trots allt ett liv med relationer, man har kanske ett jobb, man kanske har familjekonstellationer som ser ut på ett visst sätt och som också har formats av den här kroniska sjukdomen, och allt det där kommer inte att bara ställa om direkt efter att man har genomgått en medicinskt lyckad behandling.
Hur ska man förbereda sig då för att det inte ska bli så här? Att det helt enkelt ska bli bra även när det gäller den psykologiska aspekten?
Jag tror att en bra sak är väl att först och främst faktiskt fundera lite öppet med sig själv vad förväntningarna är. Är det att man hoppas att den här behandlingen kommer leva till att livet helt plötsligt blir en succé? Det kanske inte är en realistisk utgångspunkt helt enkelt, utan man kanske måste fundera över okej, men vad kommer det här leda till? Alltså, vilka saker hoppas jag kommer vara annorlunda och på vilket sätt kommer de att vara annorlunda efter en lyckad behandling? Och börja i den änden istället. Och sen att också kanske bolla såna här tankar med personer som är viktiga i ens liv, familjen eller sociala relationer och så vidare. För ofta så ser vi att familjemedlemmar till någon med en kronisk sjukdom kan ha en typ av förväntningar, medan personer som har den kroniska sjukdomen har en helt annan typ av förväntning och så vidare. Och om inte de överensstämmer så kan det ju potentiellt bli problem efter man har genomgått behandlingen.
Så prata, fundera. Det är vad som gäller innan.
Ja, jag är ju psykolog så jag tror jag tycker om det här med att prata och titta från olika perspektiv och så vidare. Det kan inte direkt skada. Men sen så självklart också att tillgodogöra sig så mycket information man kan få från vården, så att man får liksom ett informerat beslutsfattande. Så att man kanske inte bara bygger det på magkänslan helt enkelt, att man liksom har konkret information till den grad det är möjligt. Mm. Sen kan man aldrig till 100% säga att den här behandlingen kommer att bli så eller så.
Nej, vad det än är för behandling.
Exakt. Mm.
Tusen tack Anna-Maj-Lee Åkerstedt för att du vill vara med i Bladet Värre.
Tack så mycket.
Jan, vad tänker du om det här som Anna säger?
Ja, det här är en väldigt viktig fråga och den här har blivit allt viktigare för mig efterhand som jag nu har varit med i studier och behandlat ett antal patienter med genterapi. För att för vissa blir det en väldigt positiv tillvaro rent medicinskt, men de tappar samtidigt i vissa fall sin identitet. Och det där är viktigt att försöka fånga upp innan behandlingen faktiskt, så man kan diskutera och prata med patienterna. Och här tror jag vi behöver inom vården bli mycket bättre när vi nu har den här typen av behandlingar som på ett helt annat sätt kan förändra livet än vad vi haft tidigare.
Mm. Hur förbereder du som läkare då patienter som ska gå in i en genterapibehandling, om man tänker på just den psykologiska aspekten?
Ja, för mig är det först och främst viktigt att de får en kunskap om ungefär vad handlar det om. Och sen är det viktigt att det blir upprepade samtal och diskussioner, och även med andra personer än mig. Det vill säga andra i teamet får också gärna prata med patienten, för ibland är det olika saker som kommer fram till doktorn och andra saker med en sjuksköterska till exempel. Så det är viktigt med upprepade dialoger och att det går tid så patienten hinner processa det som hörs och sägs. För här är det ju naturligtvis en behandling som på ett påtagligt sätt kan förändra livet. Och då gäller det att man tänker igenom allt vad det kan innebära så gott det går nu innan det är dags.
Innan vi rundar av så tänker jag att du ska få svara på några frågor om genterapi som vi med hjälp av FBIS har samlat in från personer med blödarsjuka. Är du med?
Ja.
I Sverige så finns det kvinnor som har svår form av hemofili. Varför har man i dagsläget endast män som kan ta del av den här typen av behandling?
Ja, det stämmer inte riktigt så tillvida att kvinnor inte kan få den här behandlingen om den blir tillgänglig. Utan då kommer kvinnor att kunna erbjudas den precis som män. Det finns ingen anledning att inte kvinnor kan få den.
Och det finns ingen risk att kvinnor kan reagera annorlunda på behandlingen?
Det finns ingen anledning att misstänka det.
Okej, nästa fråga. Om man väljer den här typen av behandling, hur länge ska man vänta tills man väljer att skaffa barn eller försöka börja skaffa barn? Finns behandlingen i spermien och kan den påverka fostret?
Ja, rent allmänt kan man säga att virusvektorn utsöndras i sädesvätskan efter behandlingen, och hur länge det kan påvisas där, ja, det varierar från patient till patient. Det kan ta ett antal månader innan sädesvätskan är fri från virusvektorn. Rent allmänt kan man väl säga att är man i det läget i livet där man funderar på att skaffa barn inom ett halvår upp till ett år, då ska man nog helt enkelt avvakta med genterapi och i så fall ta upp den diskussionen igen efteråt.
Men då måste jag bara fråga, eftersom det är ju ett virus ändå som det här finns i, om man har det här viruset i sin sädesvätska, gäller det även att man ska kanske ha kondom även om man inte vill ha barn?
Man ska absolut ha kondom med det, och det är någonting som man alltid diskuterar med patienterna. Så någon form av barriärmetod, det vill säga kondom, ja, ska användas vid sexuella kontakter under den perioden där man eventuellt skulle kunna utsöndra viruset.
Ja, så man inte råkar genbehandla sin partner.
Det är riktigt, så kan man ju uttrycka det. Sen kan man diskutera vad det finns för teoretiska risker att det kan hända någonting, men eftersom det är en ny behandling och det är, vi rör oss med virus och gener, så ska man naturligtvis ta det säkra för det osäkra och undvika den risken.
Ja. Nästa fråga. Jag är exempelvis allergisk mot äggvita och kan ibland inte välja vissa typer av vaccin då de binder vaccinet med äggvita. Men här binder ni behandlingen med ett virus. Kan man vara allergisk mot det viruset?
Det kan uppkomma allergiska reaktioner när man ger behandlingen. Däremot är det svårt att förutspå att så skulle vara fallet i det här sammanhanget. Så att det är nog i så fall någonting man ser i samband med infektionen, att man får en allergisk reaktion som man då får behandla i sammanhanget.
Ni kallar det genterapi, men det känns inte så mycket som science fiction då jag har sett att man får en vätska injicerad i sin kropp och den sen håller i ett x antal år. Vad är det häftiga i den här tekniken?
Ja, rent praktiskt är det ju, ser det kanske inte så konstigt ut. Man har ett dropp och man får det under någon timme och sen är det i princip färdigt med det. Men rent biologiskt och teoretiskt är det ju en mängd saker som händer, och hela konstruktionen av att skapa en gen, sätta in den i kroppen och få den att börja producera ett protein som saknas och som man har saknat sedan man föddes, det i sig är ju naturligtvis någonting alldeles utöver det vanliga.
Det är faktiskt nästan science fiction.
Ja, nästan på.
Nästan på. Om jag behandlat mig med genterapi och skadar mig, vad ska jag då konkret göra?
Du ska helt enkelt kontakta ditt hemofilicentra och din behandlande läkare för att då ta ställning till om du eventuellt behöver något faktorkoncentrat eller inte. Och det beror naturligtvis på vilka nivåer du har vid just det tillfället.
Man måste fortfarande räkna med att behöva ha koll.
Det är absolut så, ja.
Och det var det hela. Tack Jan Astmark för att du var med i Bladet Värre.
Tack själv.
Och med det tackar vi för idag. Hoppas att du som är nyfiken på genterapi känner att du har fått lite mer på fötterna. Tack också till CSL Behring som gör den här podden möjlig. Jag som producerar Bladet Värre heter Johanna Paus Darlington. Hej då!